Då hälsar jag välkomna till 22 avsnittet av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och Henrik Hax Alexandersson. Det är den 18 oktober 2016 idag. Just som vi spelar in det här så avslöjas vilken tur Tour de France kommer göra 2017.
Så pass.
Ja. Men det är inte det vi ska prata om, utan det är mycket nyheter som har hänt idag. Men vi kan väl börja med det som har hänt senaste veckan i WikiLeaks-affären.
Just det. Där har det varit lite allmän dramatik, får man väl säga. Det började här i går var det väl, att med att WikiLeaks twittrade ut ett antal mystiska tweets med siffror och bokstavsserier som verkade vara någon form av kryptonyckel eller möjligen någon form av hash av något slag. Och de var märkta pre-commitment och så lite olika saker. Pre-commitment Ecuador, pre-commitment John Kerry och så vidare. Och det här tolkades ju då av många som att det handlar om en dead man's switch, alltså ett dödmansgrepp. Att när Julian Assange inte längre kommer åt internet, så postas en massa saker automatiskt.
Alltså att han på något sätt en gång om dagen eller en gång i veckan måste meddela sig att jag är fortfarande okej, okay, jag har fortfarande nätåtkomst, eller hur menar du?
Precis. Mm. Och om han skulle bli inspärrad eller dödad eller whatever, så ska nyheterna komma fram.
Vad betyder pre-commitment?
Ja, det vet jag inte.
Ja, okej, okay. Det var lite kryptiska meddelanden helt enkelt.
Det tillhör mysteriet. Men då visade det sig ju faktiskt att han har skurits av från internet.
Aha.
Det dök upp en tweet som sa att det är bekräftat att Assange internet connections har stängts av en state operator.
Mm-hmm.
Och då undrar man ju naturligtvis, vad är en state operator? Är det brittiska regeringen som har beslutat att hugga av kabeln i gatan utanför Ecuadors ambassad i London? Eller är det kanske CIA som har gett order om någonting? Eller något sånt, men det visar sig att det är det inte, utan det är Ecuadors beslut. Det är Ecuador, alltså det är Ecuador landet vars ambassad han sitter på där han har sökt asyl. Det är Ecuador som har stängt av hans internetanslutning.
Och bara Julian Assange, men inte de andra anställda då, antar jag.
Ja, det vet jag inte.
Varför har de gjort det?
Det är en bra fråga. Det är 10 000 kronors frågan.
Och kommer han få tillbaka nätet?
Ja, det har vi heller ingen aning om.
Alltså det är ju nästan värre än att bli dödad, att få internetstryk.
Och detta skedde då direkt efter att man hade släppt de senaste Clinton-mailen, som i det här fallet handlade om hennes anförande för Goldman Sachs. Och det är ju naturligtvis som så att det finns mycket, mycket starka intressen som vill att WikiLeaks ska upphöra med att läcka mejl som berättar saker som stör den amerikanska valrörelsen. Och frågan som man måste ställa sig här är ju, har man utövat tillräckligt starka påtryckningar mot Ecuador för att Ecuador ska börja sluta försvara Julian Assange? För att någonting är ju helt uppenbart på gång.
Och Ecuador har ju alltid varit den goda sidan i det här liksom. Och det,
ja, ur Assange perspektiv sett.
Ja, precis. Och då kanske de blir lite befläckade nu alltså.
Och så kom det dessutom i veckan ett besked om att det förhör med Julian Assange som svenska åklagare var planerad att hålla denna vecka. Det skjuts upp till den 14 november, alltså en månad ungefär.
Okej, okay. Ja, det låter ju logiskt. Du har väl teorier om varför, antar jag?
Ja, alltså, fast det är verkligen bara teorier. Det sägs då att det är för att Assange försvarare ska hinna förbereda sig, men liksom, de har ju haft hur mycket tid som helst på sig att förbereda det här. Och det känns ju, och eftersom detta är alltså Ecuador som har meddelat detta till svenska UD, så börjar det ju kännas som att Ecuador kanske håller på att tröttna på att husera och försvara Julian Assange. Och då blir det ju ett rätt intressant läge, för att de kan ju inte gärna kasta ut en person som har sökt politisk asyl från sin ambassad.
Men på vilket sätt skulle Ecuador då gynnas ifall det kommer utredare från Sverige och intervjuar Assange?
Ja, alltså man vill ju få den här saken ur världen, men nu har de då flyttat på, alltså de tecken som man kan se här, och nu verkligen tecken tyder vi här, det här är
det är spekulationer.
Olika spekulationer som bildar någon form av bild som vi inte riktigt kan vara säkra på om den stämmer eller inte, men om Ecuador samtidigt hugger av Julian Assange lina och meddelar att vi tar det här förhöret lite senare, då kan man ju börja ana att någonting är i görningen. Så jag skulle nog vara rätt nervös om jag var i Assange kläder.
Ja, det är svårt att hänga med här i dina spekulationer, för du skrev ju också någonting på din blogg om att det här förmodligen hade att göra med USA-valet.
Ja, alltså det var innan vi visste att det var Ecuador som hade hukt av internetlinan. Men man kan ju tänka sig att Assange gärna skulle skjuta på det svenska förhöret till amerikanska presidentvalet över, så han kan fokusera på en sak i taget.
Ja, precis. För i och med att WikiLeaks släpper nu läckor om Clintons mail
precis
nästan varje vecka, det känns ju som att de vill påverka valet med det och spela en roll. Och då kan man ju förstå att han inte vill syssla med annat.
Ja, precis.
Och att han inte vill få in okända människor på ambassaden kanske.
Ja, precis. För att det är också en aspekt, säkerhetsaspekten. Därför att jag menar, det finns uppenbarligen människor som skulle vilja se honom död. Så är det ju. Och en av hans brittiska advokater råkade ju olyckligtvis trilla framför ett tunnelbanetåg och dö häromveckan.
Just det.
Så att det finns naturligtvis en säkerhetsbild också. Men alltså jag undrar, när det stod klart att det är Ecuador som har huggit av linan och meddelandet om det framskjutna förhöret kom från de ekvatorianska myndigheterna, så fan vet, alltså det känns som att de håller på att tröttna på Assange.
Men så här, Ecuador har ju trilskats tidigare. Och då har de sagt att ja, men herregud, bara för att Sverige plötsligt bestämmer sig för att nu vill vi förhöra Assange på ambassaden, tror inte att vi kommer släppa in er med 2 dagars varsel, utan nu måste ni faktiskt anstränga er och fylla i ansökan på rätt sätt och så vidare. Och det kan man ju förstå. Men eftersom de nu fortsätter att skjuta, alltså det känns ju som att de skjuter lika mycket på det som Sverige gör.
Ja, alltså den här gången så har det ju funnits, har man ju liksom haft alla papper klara mellan Sverige och Ecuador i en månad i förväg.
Men, förlåt, men vad skulle Ecuador kunna vinna på att Assange inte blir förhörd?
Det kan ju vara som så att man helt enkelt är beredd att offra honom. Man så att säga, liksom, vi skiter i det här, det är bättre att om de svenska åklagare inte förhör honom, så kommer den här European Arrest Warrant som gäller för honom att fortsätta gälla. Och om det då kombineras med att han är på väg ut från ambassaden, att de kanske i någon mening håller på att kasta ut honom eller försöka få honom att flytta genom att hugga av hans internetconnection.
Just det.
Då innebär ju det att om han tar sig ut därifrån eller blir utkastad eller vad som händer, så kommer brittiska polisen att se in honom, därför att det finns en europeisk arresteringsorder utfärdad av svensk åklagare. Men detta är spekulationer. Detta är alltså...
Men om förhöret äger rum och europeiska arresteringsorden släpps, då kan de ju också bli av med Assange Bara det att ingen tar honom när han kommer ut, förutom brott för att han har avvikit från engelska myndigheterna och så vidare.
Ja, det är också en möjlighet. Alltså det är väldigt mycket olika input här. Mm. Så att jag är faktiskt inte helt säker på vilken slutsats man ska dra av detta. Men det händer väldigt, väldigt mycket saker här just okay. nu.
Ja, vi får väl följa det helt enkelt.
Vi får skynda oss och lägga ut det här programmet innan det händer någonting nytt som vi måste...
Och så får vi gå vidare till andra ämnen. Men vi kan stanna i Storbritannien tycker jag. För det är ganska mycket som händer där vad gäller lagförslag och sånt.
Just det. Nu ska vi se här. UK's public prosecutor, det måste rimligen motsvara riksåklagare i Sverige tror jag. Vill att människor ska kunna sättas i fängelse om de producerar, och jag citerar, humiliating photoshopped images and memes.
Okay. Förnedrande photoshopade bilder och memer alltså.
Just det. Plus om folk sätter igång virtuella mobbar mot människor som framfört åsikter som de ogillar. Och då ska man alltså kunna dömas till fängelse om man gör det här. Ja, det måste ju finnas någon gräns.
Herregud. Liksom. Det kan ju inte... Och du photoshoppar en bild på en kändis med en porrstjärnas kropp eller någonting, så kan du dömas till fängelse kanske då. Vill
ja, man menar väl att det måste vara förnedrande eller förklenande i någon mening. Mm. Men det här är ju fullständigt nipprigt, därför att du måste ju sätta en gräns någonstans. Och vem ska bestämma var gränsen går mellan att bara inte hålla med eller framföra legitim kritik mot att vara lite för tuff, lite för elak, lite för rakt på sak i det man lägger ut på nätet.
Ja, och vad är syftet? Är syftet att skada eller är syftet att göra satir och så vidare? Det blir ju en massa konstiga gränsdragningar man får göra då.
Ja, exakt. Så att det där känns ju väldigt dåligt genomtänkt. Men det är ju också i linje med vad Storbritannien håller på med när det gäller nätfrågorna. Man har ju även förslag som innebär upp till 10 år i fängelse för fildelning och liknande. Så att man skärper ju verkligen lagstiftningen rätt hårt när det gäller allting som är relaterat till internet, som regeringen inte gillar i Storbritannien.
Mm. Och det här med att mana till upplopp, eller vad du sa, ignite på nätet.
Ja, virtual mobs, alltså nätmobb.
Ja, alltså det är ju också väldigt diffust vad det innebär. Så
ja,
det är,
precis.
Det är i linje med alla de här terrorlagförslagen som kommer.
Om man skriver något mycket sakligt om att en brittisk politiker har gjort någonting jävligt dumt, så resulterar det i att hela nätet går ballistik och liksom... och börjar hata den här politiken.
Och då är det ditt fel och du ska in i fängelse.
Har jag då satt igång en virtuell mobb? Mm. Och ska jag då sättas i fängelse för det? Det här känns ju då väldigt ogenomtänkt.
Men det här med photoshopade bilder och satir och sånt. Kommer du inte ihåg på 90-talet när Aktuell Rapport, den här svenska porrtidningen, de blev ju dömda för att ha satt, jag tror det var kungafamiljens ansikten på porrskådespelares kroppar.
Ja, nu finns det ju speciallagstiftning när det gäller de kungliga.
Okay.
Eller fanns åtminstone tidigare.
Men även om de gjorde det var ju ändå bara böter som var i straffskalan.
Ja, precis.
Även om man kan tycka att det är konstigt att det ska vara förbjudet.
Ja. Nej, men vi närmar oss väl en tid där man börjar sätta folk i fängelse för vad de tycker, helt enkelt. Och det är ju i så fall väldigt, väldigt oroande.
Mm.
Ja.
Vi går vidare till nästa ämne men vi stannar i Storbritannien för att det är någon utredning där som har kommit fram till vad MI5 och MI6 och GCHQ har ägnat sig åt.
Just det, MI5 är alltså den civila underrättelsetjänsten, kontraspionaget. MI6 är utrikesunderrättelsetjänsten och GCHQ är motsvarigheten till FRA i Storbritannien. Och där har då något som heter Investigatory Powers Tribunal granskat deras verksamhet och kommit fram till att de har ägnat sig åt olagligheter i 17 års tid.
Oj.
Och det handlar om allting från att man har avlyssnat folk som man inte bör avlyssna eller får avlyssna, till att man har sparat information som är av en sån karaktär att man inte borde få spara den eller ska få spara den. Och man har även brutit mot de regler som anges i den europeiska människorättsstadgan. Och så kan man säga inom parentes där att den europeiska människorättsstadgan vill ju då den brittiska regeringen att Storbritannien ska lämna. Men i vart fall man...
Vänta nu. Brittiska regeringen vill att Storbritannien ska lämna den europeiska människorättsstadgan.
Just det.
Det låter ju allvarligt.
Ja, och det är en av de saker som diskuterades rätt flitigt under deras Brexit-omröstning under den valrörelsen. Men i vart fall, man har brutit mot lagen, så vad gör man då? Jo, då gör man någonting som man måste vara politiker för att tycka är lämpligt och logiskt. Nämligen att man startar eller stiftar en ny lag, The Investigatory Powers Bill, som även kallas The Snoopers Charter, som helt enkelt legaliserar de saker som man har gjort som har varit olagliga.
Det låter ju väldigt smart ur ett politiskt perspektiv.
Ja, det är ju lite grann, det påminner nästan lite grann om vad man gjorde med FRA-lagen i Sverige.
Att man ville legalisera det som de ändå redan gjorde.
Precis. Och då är väl jag av uppfattningen att detta är att gå runt intentionen i människorättsstadgan och de grundläggande medborgerliga fri- och rättigheterna, individens rätt till, privatliv.
Det är sånt här som gör en så deprimerad.
Ja, det känns liksom på något sätt som en kamp som bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men varför, så som vi aldrig kan vinna när de kommer med förslag efter förslag.
Och varför överhuvudtaget utreda de här grejerna när resultatet ändå bara blir att ja, de bröt mot lagen i 17 år, så då ändrar vi lagen så att de inte har brutit mot lagen, för jag antar att det här kommer gälla retroaktivt också.
Ja, om det gäller retroaktivt vet jag inte, men framöver i alla fall. Ja,
men det är ju ändå ingen som kommer få ställas till svars.
Nej. Så är det ju aldrig. Det är ju rätt intressant när det gäller underrättelseverksamhet, att man faktiskt aldrig lyckas ställa folk till svars oavsett vilka dumheter de gör. Det finns ju för ett antal år sedan ett berömt svenskt fall där åklagare försökt komma till rätta med att säkerhetspolisen i Sverige hade lagrat information på ett sätt som de inte fick, och det slutade med att man kom fram till att, och jag skämtar inte nu, man kom fram till att säkerhetspolisens ledning var för inkompetent för att någon skulle kunna åtalas.
Ja, vad ska man säga?
Det vore något som skulle kunna gälla för vanliga människor också. Nej, jag fattar inte det här. Jag bara bröt mot lagen, jag fattar inte. Men så är det när det gäller underrättelseorganisationerna.
Okay. Men förresten, ja. Alltså apropå allt det här, har du sett filmen om Snowden? Den nya filmen som släpptes nu i dagarna.
Oliver Stones film?
Ja.
Nej, den har jag inte sett. Jag har däremot läst att den ska vara dålig.
Okay.
Och det har föreslagits att man får ut mycket, mycket mer av att se Citizen Four, alltså Poitras dokumentärfilm.
Okej. Okay. Ja, men vi får väl se filmen återkomma. Jag gillar ju han, vad heter han? Joseph Gordon-Levitt. Han spelar ju också huvudrollen i Premium Rush, en film om cykelbud i New York som är väldigt bra. B-action. Men i alla fall, är vi klara om Storbritannien?
Ja, vi är väl det.
För då går vi väl vidare till vad som har hänt i EU senaste veckan. Det är ju inte så jättemycket som händer där. Men du hade lite nyheter om TISA-avtalet, alltså handelsavtalet om tjänster mellan EU, USA och vad är det, 47 länder, andra länder.
Trade in service Agreement, TISA. Och detta kan man säga här, det som gäller här gäller ju även i viss utsträckning CETA, det vill säga handelsavtalet EU-Kanada, och TTIP, det vill säga handelsavtalet mellan EU och USA. Och vad man har kommit fram till här är att framförallt TISA, men även de andra handelsavtalen, innebär inskränkningar i EUs rätt att kunna sätta upp regler för data protection, alltså dataskydd, skydd för europeiska medborgares persondata.
Vilka har kommit fram till det?
Det är lite svårt då att säga faktiskt, därför att det här är media som har återgivit diskussioner som bland annat förekommit i kommissionen, men även bland andra inblandade och olika stakeholders och folk som har åsikter. Mm. Och EDRI, alltså European Digital Rights, har tyckt till en hel del om det här. Men problemet är ju då att när man stoppar in data protection i de här olika handelsavtalen, så dels så begränsar man EUs rätt att kunna driva ett starkt persondataskydd för europeer. Samtidigt så är det som så att man det verkar som man håller på att förhandla bort sig. Mm-hmm. i de här frågorna.
På vilket sätt då?
Ja, att man skriver in saker, eller att USA vill ha in saker i de här handelsavtalen som inte är förenliga med den dataskyddsförordning som EU precis har antagit.
Mm. Ja, det är vad jag har läst också, att man för in dataskyddet i till exempel CETA-avtalet, men att det finns andra delar av avtalet som väger tyngre.
Ja, så att det, liksom, det råder en väldig förvirring här. Och här säger då EU-kommissionen att trust us, vi förhandlar det här. Men EU är inte så jävla bra på att förhandla alla gånger. Det vet vi till exempel från förhandlingarna mellan EU och USA när det gällde det här The Privacy Shield, som alltså ska skydda persondata i USA.
Privacy Shield innebar att USA ska behandla europeisk persondata på samma sätt som EU, alltså enligt
enligt europeiska regler.
Ja.
Och där lyckades ju i detaljerna EU förhandla bort sig totalt. Eller rättare sagt, man gick ut så tidigt och hävdade att man hade ett avtal trots att man inte hade det. Så man hamnade under så stor press så att man försvagade sin egen förhandlingsposition.
Och då var det ändå andra försöket. För det första var det här Safe Harbor.
Just
som det. I princip gick ut på samma sak.
Ja, som då EU-domstolen upphävde. Mm. Efter att den här österrikiska studenten Max Schrems hade anmält saken till EU-domstolen. Och det pratas ju här om att samma sak kan komma att ske både med TISAs CETA och TTIP, att det går till Europadomstolen, därför att på samma grunder som Safe Harbor-avtalet upphävdes.
Men det var väl det som var kritiken också mot de här avtalen, att det finns klausuler i dem som i så fall skulle hindra att de tas till Europadomstolen på samma sätt som Schrem, heter han väl, på samma sätt som Schrem tog Safe Harbor till Europadomstolen.
Man kan alltid ta det till Europadomstolen, men det begränsar däremot EUs möjlighet att driva genom sina egna regler.
Okay.
Till domstol kan man alltid ta det, men det bakbinder EU i de här frågorna.
Mm. Vi har ju sagt förut att CETA egentligen skulle undertecknas idag, alltså den 18 oktober 2016. Men så blir det inte, för de senaste nyheterna vi läste innan vi började spela in var att Cecilia Malmström sa att det blir inget avtal idag, men jag är positiv och jag tror att det blir nästa vecka, sa hon.
Och vad det handlar om är ju då alltså att de respektive medlemsstaterna skriver under, vilket inte innebär att det här avtalet mellan EU och Kanada träder i kraft, därför att det ska sedan även ratificeras av medlemsstaternas parlament och framförallt av Europaparlamentet som har rätt mycket invändningar. Så vi får se vad som händer där.
Det är ytterligare ett halvår fram till dess då kanske.
Det vet man aldrig. Det här kan, ibland kan det gå väldigt, väldigt fort i EU och ibland så kan det ta väldigt, väldigt lång tid. Så att vi får väl se. Mm. Sånt här brukar alltid dyka upp när folk är som är minst förberedda på det. Det vet ju från Europaparlamentet att någonting, när ledamöterna lämnar Bryssel en torsdag och ska vara tillbaka på måndagen i Strasbourg, så däremellan kan det dyka upp saker som ingen är förberedd på. Så att det gäller att hålla ögonen på det här.
Vi kan väl börja runda av, men i förra avsnittet så pratade vi om att Chelsea Manning var försvunnen. Japp. Att ingen hade hört något från henne, men nu är hon återfunnen, tack och lov.
Ja, det visade sig att fängelsepersonalen hade kastat in henne i isolering utan att berätta det för någon. Men som sagt, nu är hon ute därifrån, så att vi får hoppas. Men att
när hennes kompisar då ringer till fängelset, kan inte personalen säga att nej, hon är i isolering den här veckan?
Uppenbarligen inte. Det är inte bara hennes kompis. Det här handlar ju om advokater och sådana som har försökt liksom reda ut vad fan som har hänt.
Är det som är så obehagligt? Det känns som laglöst land där inne på fängelset.
Ja,
som Guantanamo.
Ja, det är lite Sovjetunionen över det, där folk liksom bara försvinner.
Mm. Just det, så både Manning och Julian Assange försvann senaste veckan, men de har återfunnits.
Precis.
Och sen har du kollat vad som har hänt mellan Milo Yiannopoulos och Twitter, för det följde vi ju ganska noggrant i början av podden.
Ja, det var rätt lätt, för det har inte hänt någonting. Vad var det frågan om är alltså att den här alt-right debattören och journalisten Milo Yiannopoulos blev avstängd från Twitter efter att bland annat ha kritiserat en svart skådespelare som var med i Ghostbuster-filmen, och man tyckte att han hade betett sig för mycket. Och han hade ju då, jag tror det var 350 000 följare eller något sånt där. Så det var ju rätt stor affär när Twitter slängde av honom för att man inte gillade det han skrev. Så han begärde ut information om varför. Det har han nämligen rätt att göra enligt europeisk datalagstiftning. Och då så sa Twitter att du bor ju i Amerika. Och då svarade han att nej, jag är engelsman, jag är skriven i England och europeisk dataskyddslagstiftning som gäller, så nu måste ni svara på det här. Varför har ni stängt av mig? Och det har Twitter inte gjort vad jag kunnat se.
Nej, och det skulle ju han driva vidare.
Ja, precis.
Vi får väl se om han gör det. Får hoppas det.
Ja, och där är ju Twitter enligt lag tvungna att lägga korten på bordet.
Ja, och då kan vi väl avsluta med att säga att på torsdag den 20 oktober så börjar Republika-konferensen i Dublin. Och Republika, det är ju ett Berlin-fenomen får man väl säga. Det har varit en konferens om nätpolitik i Berlin de senaste åren. I maj brukar det vara. Jag har aldrig varit där, men om man lyssnar på den här podden så tror jag att det skulle vara väldigt kul att gå på den typen av konferenser. Och nu är det då en mindre version av Republika som börjar i Dublin på torsdag.
Och söker man på dem på nätet?
Vi kan länka, annars får man söka.
Republika.
Ja, jag gillar inte sådana där specialregler med tecken, men precis, Republika med C. Och, men jag tycker det att vi har ju ett litet antal, men väldigt dedikerade följare. Och då tycker jag också att man kan tänka på att i december i Hamburg så är det den årliga CCC-konferensen 27-30 december.
Och CCC står för?
Det står för Chaos Computer Club och är den här legendariska dataföreningen i Tyskland.
Just det.
Där alla frisinnade hackare med flera är medlemmar. De driver ju en Jabber-server precis som vår 50 juli-stiftelsen gör. Men jag tycker man kan hålla lite koll på de där eventen och konferenserna, för att det ger ganska mycket att gå på sådana grejer, tror jag.
Japp.
Men ja, det är om detta. Vi hörs nästa vecka igen.
Ja, absolut. Ha det bra.
Hej då.